Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ett nytt avsnitt av den Feel Good and Have Fun. Idag så har jag en tjej på tråden som har gått från sockerberoende högskolestuderande till fettdriven fitness-tjej. Hon har gått från att äta lite tillspetsat socker med matsked till att äta smör med matsked. Hon ska få förklara det här så. Hon driver en blogg som heter High Fat Fitness. Hon har skrivit en bok med den något kaxiga titeln Fettfrälst, snygg, stark och frisk på högfettkost. Och hon är också skribent på LCHF-magasinet. Och när man går in på hennes blogg så kan man tycka att hon är väldigt extrem. Och man undrar ibland om hon riktigt vet vad hon gör. Tills man kommer till sidan om henne. Då ser man att hon är forskare i bioteknik. Så den här kombinationen tycker jag är så oerhört häftig. Så välkommen Martina Johansson.
Tack så jättemycket.
Blev du förvirrad av den presentationen?
Nej, jag tyckte den var klockren.
Ja, du var inte helt ute och cykla.
Nej, men, det är inte alls.
Vi ska försöka att reda ut en del av de här sakerna. Men till att börja med, hur är det?
Ja, det är jättebra.
Du kommer precis från träningen, har jag förstått.
Ja, precis. Jag tog ett litet pass här och nu sitter jag med min smörkaffe här i handen och pustar ut.
Ja, vi ska komma tillbaka till smör mycket under den här intervjun. Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta kort om vem du är. Och jag tycker att du ska utelämna din hälsoresa, för den kommer jag till alldeles strax. För den är, tycker jag, jättekul. Men lite kort om vem du är och vad du gör.
Ja, alltså jag heter ju då Martina och jag är 29 år och jag är civilingenjör inom bioteknik och har även jobbat som forskare inom samma område då. Och ja, jag är ganska så fettfrälst, helt galen i LCHF och träning. Och när jag inte tränar eller skriver så bloggar jag. Och det är väl ungefär så långt som tiden räcker, kan man säga.
Ja, jag förstår att du har fullt upp. För jag tycker, först blev jag så förvånad att du hade ett heltidsjobb. Jag trodde att bloggen och träningen var ett heltidsjobb.
Ja, man kan tro det. Men jag jobbar på som vanligt. Och sen så, jag jobbar också som personlig coach. Och coachar inom hälsa och träning. Och så skriver jag artiklar för lite tidningar. Och så jobbar jag på min nya bok som kommer ut i höst.
Ja, spännande. Det låter som du sover en timme om dygnet.
Ja, lite så.
Ja. Du kan väl dra den här hälsoresan som jag tycker är så spännande, som jag vidrörde vid presentationen här, att du har gått från sockerberoende till fettdriven. Du kan väl berätta lite grann om vad som hände, för det är ju faktiskt inte så jättelänge sedan.
Nej, alltså grejen är så här att jag har ju alltid varit en väldigt smal tjej, väldigt, väldigt smal och har varit det hela livet. Men alltid älskat socker och kolhydrater väldigt mycket och haft väl ganska så tur med generna där, för jag har aldrig liksom lagt på mig av den typen av mat. Men, och då är det ganska lätt att tro också att det är helt okej att äta hur man vill så länge man inte går upp i vikt av det. Sen när jag var liten så hade jag en ganska så stor förkärlek till kakor, godis och glass och hela det köret. Och det fortsatte ju upp. Alltså, när jag bodde hemma så kunde ju min mamma laga väldigt bra och hälsosam mat i mig och sånt. Så jag, då fick jag ändå i mig bra näring och sådär. Men i högstadiet så blev jag vegetarian och då var det ju lite mer utmaning hemma och få i mig mat och sådär, men det gick ändå ganska bra. Men sen så när jag flyttade hemifrån och började på Chalmers och så då hade jag ju inget riktigt intresse för matlagning, plus att jag fortfarande var vegetarian, så att det blev ju mest mackor, godispåsar, kaffe, baguetter. Det blev aldrig någon riktig mat helt enkelt. Och, ja, kanske lite nudlar och sådana saker. Så att, jag skulle inte kunna kalla det för vegetarisk kost heller. Utan det var mycket färdiga rätter och sådär. Så att, jag var fortfarande väldigt smal. Men jag levde ju inget hälsosamt liv. Och det märkte jag ju på min hälsa också. Att, det tog sig andra uttryck som att jag ofta blev förkyld. Jag hade ofta allvarliga halsinfektioner. Jag kunde ha halsfluss en gång i månaden. och såna här saker då istället. Och jag var väldigt, väldigt allergisk också till exempel. Och var helt däckad varje vår under pollensäsongen och sådär. Så ja, det var så det började i alla fall.
Ja.
Eller slutade, ja.
Ja, precis. Och vad hände sen?
Ja, sen så... Jag tog en kurs i biokemisk miljövetenskap på Chalmers. Och då pratade den professorn där som höll kursen, Göran Pettersson, om, ja, om kolhydrater och socker och hur det funkade rent biokemiskt i kroppen. Och jag förstod då att det fanns ett ganska så tydligt samband mellan hur man äter och hur ens hälsa påverkas. Och det, jag hade väl liksom inte riktigt tänkt på det innan, utan jag tänkte att jag kan sätta i mig lite vad som helst eftersom jag ändå är smal, så det spelar ingen roll. Men när jag började gräva lite mer i hur det funkade så hittade jag det här forumet Kolhydrater i fokus till exempel, som jag lusläste. Och jag hittade Nancy Appletons bok Suicide by Sugar. Och jag började liksom få upp ögonen för att aha, man kanske inte kan sätta i sig så här mycket socker. Och det kanske får liksom långsiktiga negativa hälsoeffekter som är långt, långt värre än att bara lägga på sig lite extra vikt. Och det var också då i samband med det som jag började med LCHF.
Och jag har för mig att du fick en ganska konstig effekt när du drog igång med LCHF och träning. Du trodde du skulle gå ner i vikt, men det hände något helt annat, var det inte så?
Ja, alltså... Eller rättare sagt, direkt när jag började med LCHF då, eller det jag trodde var LCHF, så gick jag faktiskt ner väldigt mycket i vikt, för att jag var fortfarande vegetarian och hade fortfarande ingen riktig känsla för hur man lagar mat och sånt. Så jag tog bara bort nästan allting. Så att, eller jag åt helt enkelt samma mat fast jag räknade kolhydraterna och det blev nästan ingenting över då energimässigt. Men sen så när jag hade fått lite bättre kläm på det och jag började styrketräna samtidigt och sånt, då gick jag ju istället upp i vikt och fick väldigt lätt för att lägga på mig muskler. Så att då gick jag ju då med hjälp av LCHF, så gick jag ju från att vara ganska underviktig till att bli väldigt muskulös och vältränad. Och det var ju någonting som jag inte hade kunnat bli innan på grund av att jag bara satt i mig massa skit.
Det är ganska intressant faktiskt hela den här storyn. Jag tror ju att det finns många som av olika anledningar äter fel, men de lägger inte på sig vikt och tror därför att de äter helt okej. Så jag tror det är många som är i den situationen som du var då.
Mm. Ja, jag tror det också, för det är ju lätt att bara titta på kroppen och om man är tjock eller smal. Och nej, men jag är fortfarande smal, då kan jag säkert äta hur jag vill. Men de hälsoeffekterna är ju mer djupgående än vad man kan se på ytan. Och äter man väldigt fel under många, många år, så kan det ju dyka upp hälsoproblem längre fram i livet när man är 40, 50 eller 60 eller ännu äldre. Så att det är ju sånt man får tänka på också.
Mm. Ja, för mig, jag hörde begreppet smalhet. Jag vet inte om det är från dig eller om det är från någon annan. Men det kanske säger en del om att det kan bli så tokigt även om man inte tycker att man är överviktig.
Ja, precis. Och en smal fet kropp är ju inte någonting som någon vill ha. Det är ju en så här klassisk smal kropp utan muskler och ingen form på den heller. Utan ja, det är bara deg helt enkelt, som ett pommes frites.
Ja, just det var någon som liknade vid en pommes frites då också.
Ja, precis. Det var när jag började träna. Och före jag testade LCHF så hade jag ju börjat och gymma lite då, för att jag ville ju känna mig lite snyggare och sånt och bli lite fastare i kroppen. Och det var det första jag hade en PT då till och med, och det första hon sa ett pommes frites, för att jag var väldigt smal men all massa på mig var fett, så att jag var väldigt klen och sådär. Så.
Jag för mig att det var i han Michael Mosley 5-2-snubben där i hans program, så jag tror han kollade sig själv och han tyckte inte att han var överviktig, men det visade sig att han hade väldigt mycket fett liksom runt organ och så in i kroppen som liksom inte syntes utanpå.
Precis.
Ja. Jag tänkte egentligen så kan du har så otroligt mycket kunskap, så att egentligen så kanske det kommer att bli 10 poddar om du orkar med mig. Men idag då så tänkte jag, du hade något, du skrev på din hemsida häromdagen eller din blogg ordagrant så här: fett ska med fett fördrivas. Jag tyckte det var så kul skrivet, så jag tänkte att och det är lite ditt varumärke också, just det här med fett och så jag tänkte att det skulle bli temat under den här intervjun.
Ja,
lite lägligt så kom det igår igår tror jag det var någon forskningsrapport, jag tror det var från England, om där man hade sammanställt då, jag tror det var nästan 80 studier på det här med fett, och gång efter gång visade det sig att fett är inte så farligt som vi har trott. Och därför så tänkte jag höra med dig, alltså det är ju hela, som jag sa, hela ditt varumärke är ju det här med fett, och det är ju fort, även om det håller på att vända, så är det fortfarande så inkutat i oss att vi ska vara rädda för fett. Men du är en av förespråkarna här som håller på att vända på det här. Så det första då, kring det här fett ska med fett fördrivas, det låter ju lite intressant. Hur kan man få bort fett med att äta fett? Går det att förklara för oss som inte är biokemister?
Ja, så när man äter en stor andel fett så lurar man ju kroppen att byta bränsle, så att istället för att gå på sockerdrift så börjar man ju gå på fettdrift. Det här fettet kommer ju brytas ner i levern och börja tillverka ketoner som en väldigt effektiv energikälla för kroppen. Och kroppen själv kan ju sen inte veta skillnaden på om den går på energin från maten eller från kroppsfettet. Så därför så är det väldigt lätt då att det glider över och börjar bränna kroppsfett parallellt med det fettet man precis har ätit. Till skillnad från om man då är sockerdriven så är det främst så att kroppen bränner kolhydraterna först. Och sen kommer hungern, en ganska så här jobbig ihållande hunger. Och sen går den på fettreserven. Och det är ganska så stort tidsspann där jämfört med om man är fettdriven. Då kroppen kan ta från fettreserverna parallellt med att den kör sin vanliga grej helt enkelt.
Just det. Det är väl förmodligen en myt det här, förstår jag mer och mer. Men många säger ju att, ja, men, särskilt de som är lite emot LCHF, för man, kroppen måste ha kolhydrater. Stämmer det?
Ja, alltså, jag förstår att folk kan tycka att man behöver ha kolhydrater. Med tanke på hur vårt samhälle ser ut med all den här typen av mat som vi har i våra matbutiker. Med alla flingor och gryn och bröd och godis och kakor och bullar. Och hela kulturen är ju uppbyggd kring att man ska äta kolhydrater. Men om man tittar lite längre tillbaka i människans begynnelse så fanns inte den här typen av kolhydrater. Det fanns nästan inga kolhydrater överhuvudtaget. Och det var under de här förutsättningarna som människan utvecklades. Och hela människans metabolism är ju anpassad för att kunna drivas endast på fett. Och sen då lite kolhydrater i form av kanske lite naturliga frukter, lite bär och lite nötter och sådana saker. Men kroppen kan inte hantera de här stora kolhydratmängderna som vi sätter i oss idag. Och det ser vi också beviset på när vi tittar på hur diabetes ökar och metabolt syndrom och olika cancerformer. Och hur de här sjukdomarna som inte har funnits innan blir mer och mer och drabbar fler och fler.
Precis. Och innebär det att i princip alla kan äta högfettkost? Alltså betydligt större andel fett än vad vi äter idag och mycket, mycket mindre kolhydrater. Passar det alla?
Alltså, när man frågar folk som har testat LCHF så är det ju ganska många, eller ganska många ska jag inte säga, det är en del, ett fåtal till och med, som säger att jag har testat LCHF, det passar inte för mig och jag kan inte få i mig så mycket fett och så vidare. Och då är det lätt hänt att man tänker att ja, men den här kosten kanske inte passar alla, det kanske är för vissa då, vissa som har lite, som har kanske en annan typ av metabolism eller som kanske passar för en annan typ av mat. Men jag tror ju egentligen att alla människor skulle må mycket, mycket bättre på en högfettkost. Och att de personerna som ser att de har testat inte för dem och de kan inte få i sig det här fettet och de mår inte bra. Jag tror helt enkelt att de har gjort fel.
Mm. Ja, det är lite spännande. Så du tycker egentligen att inte bara att alla kan äta utan till och med att man kanske bör äta?
Absolut. Ja, absolut. För ja, det är ju som så att fett inte är skadligt överhuvudtaget för kroppen utan det är ganska neutralt. Och många är ju då oroliga att om de inte vill släppa sina kolhydrater helt men de kanske är nyfikna på hälsofördelarna av att äta mer fett. Så det är många som är lite oroliga, så här, ja men kan jag äta ungefär som vanligt men mer fett. Men kommer jag få en hjärtattack och dö då? Att man tillsammans med kolhydraterna blir det ännu mer ohälsosamt. Men så är det ju faktiskt inte, utan man kan lägga till mer fett i maten. Man kan lägga till en större andel fett och fortfarande då ha kvar vissa kolhydrater och ändå få bra hälsoeffekter. För det är inte fettet. Fettet är inte det som är skadligt, utan tvärtom.
Ja, precis. Och jag tycker inte bara du som säger detta, utan fler och fler som jag läser om säger precis samma sak. Att det är faktiskt till och med bra att få i sig mycket fett, att kroppen behöver det av olika skäl. Och även hälsomässigt, som du säger.
Absolut.
Ofta så får man höra att LCHF är ingenting för mig. Liksom, och fördomen är då att man trycker i sig fett. Och då har jag alltid sagt till dem att grejen är inte att man trycker i sig fett, utan att man drar ner på kolhydraterna. Men jag kanske ska ändra det svaret lite. Att grejen är att kanske försöka få i sig en del fett, för att det är faktiskt nyttigt.
Det är det.
Man har nästan svårt fortfarande att säga det. Fett är nyttigt, men det är ju faktiskt
Ja.
Jag tänkte höra med dig om ett begrepp som du har i din bok, som jag för övrigt tycker är fantastiskt bra i din bok. Det som är kul med den också, det är att du har så mycket på fötterna, så att säga. Du vet vad du pratar om, men du gör det ändå i en lätt form, så att jag älskar att läsa den. Du bara flickar in det. Och du har inte tagit mig för att säga det.
Nej.
du har ett begrepp i den här boken och som du ofta pratar på, och det är fettfasta, och det tycker jag är lite intressant. Jag är själv lite förespråkare för fasta och gör det själv, har gjort det 1,5 år och tycker jättemycket om det. Men just fettfasta har inte kommit in på. Kan du förklara lite grann vad du menar med fettfasta?
Fettfasta, det är otroligt bra tycker jag, och det är en expressväg in i ketos, alltså det här fettförbränningsstadiet där man bränner fett dygnet runt oavsett om man tränar eller ligger på soffan och kollar på tv. Och det är det stadiet vi vill vara i. Vi vill inte att kroppen ska gå och tugga på sitt glykogenlag efter att vi har stått på cross-trainen eller varit ute i löparspår. Där var vårt kroppsfett som energikälla hela tiden. Eftersom vi tar alla livsmedel utom de som innehåller. Man käkar kokosfett till exempel. Olika vad man, hur strikt man vill vara under sin fettfasta. Om man vill tillåta grädde eller ägg till exempel, man gör sådana saker. Men man försöker hålla fettintaget så absolut högt det bara går, gärna 100%. Just för att visa för kroppen att fett har kommit in och fett kan brännas.
Ja, otroligt spännande, jag tycker det är så häftigt.
Ja.
om man försöker föra över det här till en dag då, en vanlig dag i ditt liv. Då tänker jag så här, just nu är du inne i en... Jag vet att du ska ta en halv vecka i fitness och då äter du väldigt speciellt. Men om vi säger en vanlig dag när du inte är inför en tävling, hur kan en dag se ut då? Då tänker jag inte fasta, utan när du kör vanlig kost.
Ja, alltså när jag äter precis som vanligt utan att fasta eller ha någon annan konstighet så... Jag älskar att äta frukost och jag har alltid varit en sån frukostmänniska, så att då kan jag göra en stor kopp smörkaffe och då koka kaffet som vanligt, kör kaffe plus smör, kanske lite kokosfett i mixen. Jag tycker det smakar ungefär som en kaffelatte, godare. Och till det då kanske ett par stekta ägg, kanske något enkelt, väldigt klassiskt LCHF. Frukost liksom. Jag börjar dagen med väldigt, väldigt mycket fett för att få igång min förbränning och hålla mig pigg och vaken och klar i skallen. Och på en sån här bastant frukost så håller man ju sig mätt ganska länge. Men jag tycker om att äta, så att om jag får ner en lunch och om jag känner för att käka mer då efter ett par timmar, så kan det bli någon stekt bit kött, kanske någon stekta pannbiffar, lite kokta grönsaker eller stekta grönsaker till exempel. Mer fett kaffe. Jag dricker väldigt, väldigt mycket kaffe. Jag älskar kaffe, så att det blir mycket så här smörkaffe och då under dagen. Eller om jag inte har tillgång till en mixer så kanske jag bara kör vanlig kaffe med grädde. Och sen på kvällen så gärna något lite, kanske någon omelett eller någonting sånt lite lättare. Ett par kokta ägg och sådär. Så att jag tycker om att starta dagen med liksom ganska mycket fett för att komma igång. Och sen så blir det mindre och mindre mat och sånt lite lättare på kvällen. Men allting är väldigt high fat då.
Mm, precis. Ja, det lät ju inte så, förutom smörkaffet som många kanske reagerar på, så lät det ju inte jättekonstigt egentligen.
Nej.
Utan ganska vanlig kost, så bara man tänker sig för vad man ska följa. Om jag förstår rätt i boken så äter du vissa dagar, du nämnde väl också att då kanske du bara äter 2 mål om dagen, stämmer det?
Mm, ja visst. Alltså det är ju lite, jag försöker ju att lyssna väldigt, väldigt mycket på min kropp och försöker... Allt det här experimenterandet med kosten och kroppen kommer ju av ren nyfikenhet. Och liksom, jag vill veta hur min kropp fungerar och även hur kroppar rent generellt fungerar på en kemisk nivå, på en biokemisk nivå. Och liksom försöker hitta samband mellan kosten och sånt. Och då är det väldigt viktigt också att känna in i kroppen hur den känns. Vad är hunger? Hur känns just min hunger? Vad behöver just min kropp för typ av energi och sådär. Och då kan det vissa dagar bli väldigt lite mat. För att man känner sig mätt och nöjd hela dagen. Och då finns det ingen anledning att fortsätta och stoppa i sig mer energi.
Nej, precis. Och det är väl också någonting som vi uppväxta med. Att vi ska äta 3 rejäla mål och sen helst 3 mellanmål. Så på något sätt är man uppväxt med att stoppa i sig mat dygnet runt. Och det var det häftiga med att själv börja testa på det här med att fasta, att man behöver inte alls så mycket mat som man tror att man behöver. Och så man knappt vet vad hunger är, för man har aldrig känt riktig hunger, man har aldrig behövt göra det. Så det kan vara bra att känna kroppen sen. Det tror jag är jätteviktigt.
Precis.
Jag såg en sak i din bok som jag reagerade faktiskt lite på och som kunde vara intressant att höra. Det här med oljor. Alltså när man, många sådana här kokböcker med LCHF och så pratar man om bra oljor som till exempel olivolja och rapsolja. Men om jag förstod rätt i boken idag så är det inte helt glasklart att de här är så väldigt bra. Stämmer det?
Ja, det är väl på grund av mängden omega 6 där som jag tänker på främst, som du kanske menar nu. Och det är ju att i vår västerländska kost så får vi ju i oss väldigt mycket omega 6 redan, och omega 3 och omega 6 har ju ett ganska så speciellt förhållande till varandra, där omega 6 är en ganska så inflammatorisk fettsyra som höjer upp inflammationsnivåerna i kroppen, och genom att tillsätta fetter som innehåller mer av den här fettsyran så kan man ju få motsatt effekt av sin LCHF-kost då.
Aha, så det gäller alla oljor egentligen som kommer från växtriket, eller det?
Precis, just de här vegetabiliska oljorna tycker jag att man ska se upp lite med, för att det fettet som vi verkligen behöver kommer ju från de animaliska källorna.
Ja, just det. Så att då är grejen inte att vi inte ska kanske äta olivolja och rapsolja alls, utan att vi inte behöver ha det i för stora mängder.
Precis.
Mm. Ja, men då är jag med. Då fick jag svar på det.
Ja.
Jag tänkte höra lite grann, för det är ju lite spännande det här med fitnessen också. Hur kom du in på den tanken?
Ja, alltså jag har alltid varit en person som gillar att utmana mig själv och sätta upp höga mål och sedan nå dem. Och inom träningen så har jag ju gått från att vara totalt otränad och på en fritt då, som vi pratade om tidigare. Helt, inga muskler och... Jag kunde knappt lyfta ut ett mjölkpaket ur kylen själv, för jag var så klen och underviktig då. Och då när jag fick en kropp som gick att använda, jag kunde plötsligt springa och jag kunde börja lyfta tyngre och tyngre på gymmet och sånt. Då var det ju naturligt för mig då i alla fall att sätta upp mål. Så att jag satte upp styrkemål, att jag skulle vara med i SM i bänkpress till exempel. Och sen så... Och jag genomförde massa såna här olika grejer då. Och sen under en lång period nu senast så hade jag inga såna här roliga träningsmål. Och då märkte jag att min motivation gick ner lite grann. För jag behöver lite grejer att kämpa mot sådär. Så då tänkte jag att jag skulle testa den här lite mer fåfänga delen av träning. Och tävla i fitness. Så att det har varit liksom ren nyfikenhet. Och sen få ha ett mål och... motivera mig själv och sen se om det här kan vara någonting för mig, om jag klarar av att pressa mig själv så här hårt som de här tjejerna gör då. Så att det är därför.
Mm. Ja, det är jättespännande faktiskt att följa dig på bloggen och se. Och det är ju, man kan ju tycka att det är extremt, men för mig så du framstår ju i mina ögon som en nästan typ elitidrottare. Jag förstår ju varför du gör det och vilket mål du har, så det är jättespännande. Men ja. En sak som jag funderar på, alltså du sticker ju ut tycker jag. Alltså, du gör det ödmjukt men kaxigt om man kan säga så. Och ja. När man sticker ut så kan man ju alltid få kritik. Så jag har en fundering på, får du ibland kritik för det här att du är så extrem i både ditt träningssätt nu och i ditt förhållande till kost? Och när jag tänker på skönhetsideal och allt sånt där, får du någon gång höra kritiska röster om ditt sätt att leva?
Ja, alltså så är det ju alltid, eftersom jag har alltid varit en ganska extrem person som har, jag har aldrig tyckt om att vara lagom så, utan alltid sett det som ett skällsord nästan. Så att, men i verkliga livet så har jag nog inte fått en enda negativ kommentar kring såna här grejer, utan, men såklart när man driver en stor blogg och sånt så är det ju såklart en del, ja, negativa kommentarer och sånt och mycket ifrågasättande och det här att, som att, ja, det här fitnessidealet, att det ger fel signaler eller att jag är ett dåligt föredöme för unga tjejer och såna här saker. Men jag tror att det de här personerna inte förstår är att jag har en ganska så stor distans till allting jag gör, och jag ser väldigt mycket saker som ett experiment och ingenting som jag, men om jag ställer upp en fitness-tävling så är det ingenting som jag kommer hålla på med sen resten av livet, utan det är ett enskilt test där jag utvärderar, kan det här vara någonting för mig, undrar hur det här fungerar. Det är som nyfikenheten som driver mig i att vara extrem. Och jag ser ju inte mig själv som extrem, utan det är ju kanske mer andra som gör det.
Mm. Och det är alltid så. Jag tycker absolut att du ska fortsätta sticka ut. Jag tycker det är skönt när människor som sticker ut och gör speciella saker. Så att vi får hoppas att de som läser din blogg och läser dina böcker, att när man har satt in i hur du tänker och varför du gör saker, så förstår man fullt ut vad du håller på med. Ja. Så att det är bra. Vi ska börja avrunda, men vi har lite grejer kvar. Bland annat så har jag en från boken också. Lite tillspetsat så skriver du typ, man blir dum av socker och snygg av fett. Väldigt tillspetsat kanske, men går det att förklara också för oss vanliga människor om det ligger någonting i det?
Ja, hur ska jag förklara det här nu då? Det här man blir dum av socker, det kan man väl förklara på ett sätt som att man kan få ett ganska så dålig koncentrationsförmåga om man äter mycket socker. Och det märkte jag ju själv när jag pluggade på Chalmers och levde på socker i princip och satt där med godispåsen och kaffekoppen varje dag. Och man märker att när blodsockret svänger upp och ner och man blir väldigt trött, man får svårt att fokusera. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att ens intelligens går ner, men det upplevs så när man blir så påverkbar av när man käkar mycket socker och man får de här svängningarna i kroppen och sånt. Det är absolut inget optimalt tillstånd för kroppen att vara i, och det påverkar ju koncentrationsförmågan och hela det. Medan när man äter en bättre kost då, som en högfettkost, så är det ju precis som att, alltså, hjärnan består ju till största del av fett. Och det märker man ju när man börjar på en högfettkost, att man blir mycket mer skärpt. Man får inte de här dipparna i koncentrationen och man kan hålla igång längre, man kan plugga längre, jobba längre. Man blir mer som en maskin.
Fel i din bok där, så den här svenska minnesmästaren, de som kommer ihåg, kan memorera 5 kortlekar i rad och så. Han äter LCHF för mig. Han har vunnit 3 i rad. Det är väl också någon myt det här att hjärnan behöver kolhydrater, men då brukar man dra till med den här minnesmästaren. Alltså det funkar bra ändå.
Ja, jo, men vi gör det.
Ja. Och om den här andra delen, den har du väl egentligen svarat på redan i och för sig. Vi har pratat mycket om fett, så du behöver inte ta den. Det här med att man blir snygg av fett. Så det har vi ju faktiskt förklarat varför det kan vara så. Jag tänkte be dig om 2 råd, eller egentligen 6 stycken råd. Om vi börjar med dina 3 bästa träningsråd. Och då tänkte jag en hyfsat medveten medelsvensson. Vad kan du ge för råd till den personen träningsmässigt?
Mm. Då skulle jag säga att första rådet är då att man inte ska vara rädd för att ta i och utmana sin kropp. Självklart kan man inte skada sig eller utmana sig på det sättet att det blir farligt. Men man ska samtidigt inte vara rädd för att lyfta tungt, springa snabbt, testa sina gränser lite och se vad gränserna går helt enkelt. För det är också så som man blir snabbare och starkare och som man bygger upp sin kropp och får en mycket snyggare kropp. Man måste pusha sig själv utanför komfortzonen för att det ska hända någonting. Så det är nummer ett, är liksom kom ut ur komfortzonen när du tränar. Och som nummer två så tycker jag det är viktigt att man inte tränar för, man ska inte träna enbart för sitt utseende skull eller för att andra ska tycka att man är snygg eller får bli smal, utan man ska hitta lite mer djupgående mål. Till exempel om man har en stor övervikt och man går och tränar för att komma ner i vikt och så, då att man kanske skiftar fokus, att man vill se hur stark man kan bli istället, eftersom, ja, eller hur snabb man kan bli. Att det är mycket roligare när man har lite sådana mer konkreta mål än att man bara ska bli smal. Och sen tredje rådet är väl att det var svår.
Det går bra med två också.
Det gör det, ja, vad bra.
Ja, jag tycker det var bra den med utseende, för det kanske också tar bort fokus ifrån det här med varenda hektar man ska bli av med, så att man får bort fokus från det. Det tycker jag är jättebra. De ytterligare tre då, ska vi se om du får till tre där. De bästa kostråden, och då tänker jag också en hälsomedveten medelsvensson, att du lägger dig någonstans kring där. Om du har några bra kostråd.
Första kostrådet som jag vill ge är att skippa alla de här fuskprodukterna. Det kan vara ganska svårt, särskilt om man är ny inom LCHF och sånt, och vet vad man ska äta och sådär. Och då, det har ju många företag drar nytta av det här, att folk inte vet. Och det finns ju LCHF-märkt bröd, müsli, pasta, choklad, godis. Och de innehåller ju förvisso kanske inte riktigt lika mycket kolhydrater och socker, men de innehåller mycket socker, alkoholer och mycket såna här kostfiber och grejer som faktiskt ändå påverkar blodsockret. Och för en person som aktivt vill gå ner i vikt eller ha en stor övervikt, så är det extremt förödande att falla för de här produkterna. Så att då är första rådet att gå efter rena livsmedel som inte är i en färgglad förpackning där det står LCHF på. Det ska man akta sig för. Ja. Och sen andra rådet är väl att inte vara rädd för att känna sin egna hunger när man testar de här olika dieterna, oavsett om det är LCHF eller LCHF plus periodisk fasta eller 5-2-dieten eller så här. Att man vågar känna hur det känns i kroppen. Våga känna in sin egna hunger så att man kan känna skillnaden på hunger och sug. Ett exempel, jag brukar alltid säga att man ska fråga sig själv om man vill ha ett kokt ägg. För om man svarar ja på den frågan, så är det ganska så stor sannolikhet att man faktiskt är hungrig och behöver mat. Men om man inte vill ha det, så kanske man mest var sugen på någonting.
Ja, det är bra. Jag får bara snabbt koppla till mig själv där. Första gången jag körde 24 timmars fasta, så jag blev så förvånad över att den ska gå från 0 till 100 liksom under de här 24 timmarna. Men faktum var att den gick lite upp och ner, så att ofta när jag kör 24 timmars fasta, så är jag inte mer hungrig inför den middagen än jag var middagen dygnet före. Fast jag inte har 24 timmar. Så det är som du säger, det är en jättespännande upptäckt i sig själv. Med det här med hunger. Så det var en bra. Har du ett tredje kostråd?
Ja, det har jag faktiskt. Och tredje kostrådet säger att man inte ska vara rädd för att experimentera. Utan oavsett vad man har för mål. Nu vet jag att det är jättemånga som vill ner i vikt och sånt. Men det är också många som kanske vill gå upp i vikt, som jag gjorde då. Eller som vill bygga muskler, men som kanske inte når sitt mål. Och då får jag väldigt många kommentarer som att ja, men jag har testat att äta exakt så här i så många månader, men jag har inte gått ner i vikt, eller jag har inte byggt några muskler, eller jag har inte gått upp i vikt, eller vad det nu är. Och att man då inte ska vara rädd för att faktiskt experimentera lite och testat, okej, men nu lägger jag om kosten. Nu tar jag bort alla kolhydrater och så testar jag det i en vecka. Och så utvärderar jag sen. Att inte bli för känslomässig med sin mat. Utan våga experimentera lite och ja, kanske lägga till lite rotfrukter. Och se, kan jag träna bättre med lite ja, prestationskolhydrater eller vad man vill kalla det. Eller hur funkar min kropp på fakir? Alltså när man kör, när man nollar kolhydrater helt och hållet. Att man inte är rädd för att testa sig fram helt enkelt.
Ja, det låter jättespännande. Det har jag själv inte varit speciellt bra på. Men det skulle jag göra lite mer faktiskt. Jättebra råd. Nu är det säkert. Alltså jag vet, jag är helt hundra på att många har blivit jättenyfiken på dig och vill veta mer. Vart går de då?
De kan titta på min blogg som heter highfatfitness.net. Man kan hitta mig på Instagram. Där jag heter Low Carb Ninja. Ja, det är väl ungefär där jag finns på internet.
Ja, men då gör jag också så, om man inte har med nu, att jag lägger ut de här länkarna i närheten av den här podden.
Ja.
Och sen hade du en bok som du kunde tänka dig att låta ut, förstod jag?
Mm, absolut. Mm. Jag vill jättegärna låta ut min bok Fettfrälst till några lyssnare.
Ja, nej, men då gör jag så att jag lägger också den informationen i närheten av själva poddavsnittet så att man vet där hur man ska göra för att vara med på den här utlottningen.
Mm.
Jättekul, och som sagt, jag är störtförälskad i boken. Och det säger jag inte bara för att jag pratar med dig nu, för det är jag faktiskt.
Ja, vad roligt.
Jättemycket, jag tycker den är spännande. Ja, men tusen tack, och jag är så glad att du ställde upp. Och vi kanske får möjlighet att göra en ny framöver.
Ja, det hoppas
jag. Det finns jättemycket jag skulle kunna, för jag har ju inte rört så där jättemycket med träning. Så att det kan vara också en grej. Men tusen tack för den här gången i alla fall. Och stort lycka till om 1,5 vecka.
Ja, tack så jättemycket. Det var jättekul att få vara med.
Ja, så hörs vi framöver. Ja. Ha det gott.
Det gör vi.
Hej. Hej.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.